Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
God söndag, Ann Heberlein.
Ja, men god morgon, god morgon. Är allt väl borta i Götet? Skiner solen?
Såklart inte. Eftersom det är Göteborg och här har vi framförallt olika versioner av regn.
Ja, det är som, mycket regn i Göteborg. Det måste vara Sveriges regnigaste stad. Det är väl en fin titel att erövra.
Ja, som vi försökte använda lite i reklam på olika vis. Man får ju vara upptidningsrik.
Det som Göteborg framförallt är känt för är att det regnar och att det är för jävligt att köra bil i Göteborg. Så sälj in det. Det blir bra. Sveriges regnigaste stad och mest bilfientliga.
Ja.
Där har ni det.
Men vi har ett glatt humör i alla fall här i Göteborg.
Ett glatt humör och en kul dialekt. Ja. Det är inte det sämsta.
Nej, men det är bra med dig.
Ja, det tycker jag. Jag har varit sjuk ett par dagar, men nu när jag är frisk så känner jag mig som om jag har fått livet åter. Och då kan det nästan vara värt att vara sjuk lite för att man uppskattar sin hälsa.
Ja, precis.
På ett annat
sätt. Efter regn kommer solsken.
Ja, om du inte är i Göteborg alltså.
Ja, precis.
Jaha, ska du börja med att irritera dig idag kanske?
Just, så gärna. Går.
Ja, varsågod.
Jag avnjöt en lunch på lokal här i veckan som gick. Mm-hmm. Och det är ju inte varje dag man unnar sig det. Ofta sitter man ensam i sitt kök. Mm. Eller vi står vid diskbänken. Det har hänt att jag gör det för att jag har bråttom.
Framför datorn sitter jag ofta och äter min lunch faktiskt.
Ja, exakt. Där kan vi skärpa stilnivån.
Ja, både, det tycker jag. Tänd ett ljus även om du sitter ensam vid bordet.
Men i alla fall så var jag på ett jätteflott ställe i Göteborg och hade roligt och intressant samtalssällskap under den här lunchen. Och vi pratade på, vilket ju är hela syftet med att faktiskt gå ut och betala pengar för att äta lunch. Det är ju att man då avhandlar ett antal ämnen och umgås. Mm. Mm. Det var bara det att en bit in i vårt samtal så uppmärksammar mannen intill vårt, alltså sällskapet intill vårt, då vänder han sig till oss och tillrättavisar mitt manliga sällskap för att han talar med för hög röst.
Jaha.
Enligt honom då, för hög röst. Och så säger han så här på ett mycket förödmjukande vis. Det är inte bara det att du talar högt, utan även när du försöker tala lite lägre så är din röst oerhört påträngande för mig. Som du skulle kunna tänka dig.
Sa den här mannen det med adress till dig alltså?
Nej, men han vände sig till mitt manliga sällskap.
Men det var din röst han var irriterad på?
Ja, det framgår inte riktigt. Men okay. jag tänker mig att han egentligen irriterade sig på vårt utbyte. Att det var det som så att säga slog igenom för högt. Men det vore ju extremt förödmjukande om han då hade vänt sig till mig. Så då tänkte han väl att den här mannen måste väl bestämma över henne så att jag vänder mig till henne. Jag vet inte hur logiken gick där. Men icke desto mindre är det ju så att så där gör man inte. För vi pratade inte särskilt högt. Och om det vore på det sättet så kanske man kan tänka sig att man byter bord eller något liknande. Men man förstör ju inte lunchen för de som sitter intill en, eller hur?
Nej, men man kan väl vara lite diplomatisk. För ett tag sedan så hade vi var på med jobbet då, så var vi på seniormässan och så skulle vi presentera ett vallöfte, och eftersom journalister idag har lärt sig att de inte behöver komma till en pressträff utan kan vara med via länk, så var de lata, så jag fick koppla upp mig då på något Teams-möte och så skulle det göras en intervju. En journalist på Sveriges Radio skulle intervjua mina regionråd. Och då fick vi ställa oss någonstans på den här Malmö Arena eller vad vi nu var och försöka hitta en lugn plats. Och fastän vi stod där då helt uppenbart liksom i en intervjusituation, så kom där ut en ung kvinna som jobbade på plats där. Hon var någon slags servitris och ställde sig och pratade extremt högt i sin mobiltelefon. Och det var så jävla högt så att det gick in i intervjun som skulle sändas i Dagens Eko senare. Och då liksom jag tittade ju på henne och försökte fånga hennes blick och se vänlig ut. Och som hon bara ignorerade mig, så till slut gick jag fram till henne och sa: du, förlåt mig, skulle du kunna flytta dig lite för att vi spelar in här?
Ja, men det var ju stilfullt gjort av dig att du bad henne på det viset.
Kan ju, ibland är man ju tvungen, men man går inte till personangrepp och säger att någon har en skärande röst. Det tycker jag är mycket oförskämt.
Och det var det som irriterade mig, att han så att säga la ut texten i en slags oombedd recension av våra röster.
Men det där är ju
och då förlorar han.
Jag tror att det är människor som bär på mycket aggressivitet och som liksom letar efter anledning att pysa ut. Jag var med om en liknande incident. Vi var nere på stranden några stycken. Vi hade våra hundar med oss, vi satt på en filt och drack lite under ett glas och sådär. Och då vill jag säga att fram till den 1 juni så råder det icke-koppeltvång på stranden här, Bobbystrandet, och då får man faktiskt ha sina hundar lösa. Så våra sammanlagt 3 hundar sprang omkring lösa och de rörde sig runt filten för att vi hade chips och andra snacks, och det gjorde att de gärna stannade hos oss. Så kom det ett par stretande nere på stranden då med varsin ettrig terrier i koppel. Och som alla vet som har hund, att om hundar i koppel möter lösa hundar, så känner sig hundarna i koppel, de känner sig intimiderade och rädda, för att de är ju hindrade. Mm. Så de här dumma terrierna, de började ju skälla som satan på våra glada, fria hundar. Min hund som är tämligen väluppfostrad, hon stannade på filten som jag sa till henne. Men de andra 2 hundarna, de rusade iväg ner för att de skulle hälsa. Mycket glada, snälla hundar. Och deras ägare då, våra vänner, kallade in hundarna. Så det skedde inte någon incident, utan hundarna kom snällt tillbaka. Men detta gjorde mannen, den stretande terriermannen, så jävla förbannad. Så han stannade på stranden och skrek fruktansvärda otidigheter om stockholmare som kommer hit och tror att vad fan de vill. Kan inte reglerna? Vad fan? Och vi så mycket väl kunde reglerna, sa då så att jo, vi kan reglerna. Och fram till den 1 juni så råder inget koppeltvång. Alltså han var så arg. Jag var nästan redan att han skulle få en hjärtinfarkt. Han var alldeles högröd i ansiktet. Ja. Och hans tant stod bredvid och hon hytte, men även hon höll med och så vidare. Och jag tänkte sen, och det förstörde ju också vår samvaro. För efter den fruktansvärda utskällning så var det väldigt svårt att hitta tillbaka till den här otvungna och lättsamma
konversationen. Ja, jag förstår det. Exakt. Nej, men exakt så är det.
Det var ju bara jag som faktiskt var inför Skåning. Så de andra 3 var ju sådana stockholmarjävlar som nu. Det finns ett fruktansvärt
så de vågar inte öppna munnen. Nej, och då, precis, för då skulle de ju avslöja att han hade rätt, så att säga, att de var just därifrån. Men exakt. Det är precis det du säger här, är ju det är exakt det som hände också under min trevliga lunch, att det här förpestade ju, la smolk i lunchglädjebägaren för resten av samtalet, att man sitter jämte någon som man vet bara helt enkelt lyssnar på en för att hitta fel eller nya saker påpeka som man då får kritik för. Och det destabiliserar ju hela tillställningen, så att säga.
Jo, för att jag tror att det handlar faktiskt om en skamkänsla. Att när någon säger något sånt, att din röst skär i mina öron, då känner man sig skamsen även om man vet att det inte är sant. Och när någon anklagar en för att inte ta hand om sina hundar, inte ha pli på sina hundar fast som man har det, då känner man sig skamsen inför de andra. Och särskilt om det är människor som man kanske inte har känt i massvis med år och är liksom jättetajt med, utan det är liksom relativt ny bekantskap. Då känner man där, man sitter där och känner sig dum med svans mellan benen och vill mest bara avsluta allting för att allting blir pinsamt.
Jag tycker också det är en konstig sak, för det som det ligger i förlängningen av detta, det är ju det när man inte förstår riktigt vad var det jag gjorde fel. För att jag satt i bil här häromdagen, det var inte jag som körde, och helt plötsligt så åker bilen som har varit bakom vår fram jämte och ska ta en avfart då. Mm. Och parallellt med att jag ser bilen passera vår så räcker föraren upp och gör ett fuck you-tecken i rutan mot oss. Ja. Och grejen är att hela resten av transporten så satt jag och tänkte på, vad tusan var det som han blev arg på? Jag
kan bara tyckte att er bil så jävligt störig ut, den var en irriterande bil. Eller så var han också bara... Alltså, trafik är ju också en situation som kan locka fram människors allra sämsta sidor.
Ja, verkligen.
Så är det. Jag har ju väldigt svårt att hitta, så jag får ju ofta fruktansvärda utbrott i bilen för att jag kör fel. Och det är ju mitt eget fel, naturligtvis. Vi kan väl sluta oss till att, alltså, ni som känner ett jättebehov att vara liksom någon slags privatpoliser, försök att vara lite smidigare. För det är klart att, det säger ju du och jag ofta också, att ibland får man faktiskt ingripa om folk sitter och smaskar högt på tåget eller vad man nu gör. Men då ska man göra det med vänlighet. Därför det är alltid mycket bättre att bemöta människor med vänlighet än med att skälla på dem, faktiskt.
Ja,
för
precis. Man skapa, man tar inte... Liksom,
för den här lilla servitrisen då som störde vår presskonferens, eftersom jag bemötte henne vänligt om ett leende, så liksom rådnade hon lite och så, oj, jag förlåt, ja, men det är klart, sa hon. Och sen så stod vi och tittade på varandra och log lite mot varandra, för hon gick bara liksom, hon gick längre bort så att vi inte hörde henne längre. Så där skapades istället en liten, en ändå lite trevlig liksom kontakt mellan henne och mig, istället för att jag skulle gått fram till henne som en jävla surkärring och sagt, nu får du faktiskt ta och dämpa dig lite här nu, va, stumpan. Det gör man inte.
Ja, exakt. Men det som stör mig i efterhand är ju att jag inte förmådde att säga till den här herren.
Ja, jag blev liksom,
precis som du säger, skamsen. Och så sa jag inte nej. Eller flytta du då om du har problem att höra dina egna tankar.
Det finns ju andra restauranger. Man kan också sitta hemma och äta om man vill ha helt tyst.
Exakt. Har du interfolierat dina irritationer i min? Eller har du ytterligare en
att bidra med? Jag har faktiskt ytterligare en irritation. Det är en ganska kort irritation och det är också en vädjan om hjälp. En av mina brorsöner, min mellanbrorsön, han tar nu studenten. Och han är nu den första i vår släkt som på många år känns som ska få ha ett riktigt studentfirande. För när hans äldre bor till studenten, men då var det ju corona så det blev inget alls. Och när min dotter, deras kusin då, till studenten förra året, var det fortfarande restriktioner. Så det blev en ganska liten studentskiva, inte alls det här stora öppna hus och så som jag hade tänkt mig. Utan vi var på en restaurang och vi satt uppdelade på olika bord och så vidare. Men det blev bra ändå. Men i år så tar då denna brorson studenten och då ska det bli en stor studentskiva. Med hyrda tält, trädgård och så vidare. Det kommer bli jätteroligt. Och därför har jag införskaffat en ny klänning. Och denna klänning är då i något slags sidenliknande tunt material. Himmelsblått kan man säga. Går mycket bra i ton till mina ögon. Men klänningen kom då väldigt väl inpackad i någon slags plastförpackning. Och när jag tog ut klänningen så hade den drabbats av ett fruktansvärt tillstånd av statisk elektricitet.
Oj.
Så det går inte att ha denna klänning på sig. Hur i helvete blir jag av med den? Ja, den slickar sig på kroppen. Så jag kan inte ens se hur den ser ut på mig. För den faller inte som den ska. Så hur blir jag av med den statiska elektriciteten? Är jag tvungen att tvätta den nu innan jag använder den? Alltså, vad ska jag göra?
Ja, det, alltså,
detta är
jag
tänker, irriterande.
Ja, det är det. För jag kan genast direkt leva mig in i situationen och föreställa mig då att det blir så här, till exempel man sätter sig ner med klänningen. Då har, när man reser sig upp så har den slickat sig runt rygg och röv på ett osmickrande vis.
Alltså, det går inte ens att få den på sig för att den fastnar på alla möjliga konstiga ställen. Och kan säga att det är ändå en ganska luftig omlåtklänning. Så att det är inte så att det är tajt fodral precis. Du hade ju inte gjort någonting. Men nu är det ganska stora tygmassor i själva kjolen som liksom bara klätar sig runt benen. Det är förfärligt.
Har du provat att blöta ner den och låta den torka? På, liksom att på något sätt som typ att vattnet, eller jag vet inte vad, det kanske är kemtvätt på denna så det inte går. Men det har jag gjort ibland när jag har varit med liknande, att jag liksom tvättar om den. Och så hoppas man att det där, vad det nu det är, dödas.
Ja, alltså jag har faktiskt, för jag har ju då googlat på detta, statisk elektricitet, det uppkommer då när det blir friktion mellan två ytor. Och den här har ju då legat med friktion mot den här plasten som den var invippad i. Och så står det så att om man har en stålgalge så kan man prova att dra med stålgaljen över. Men jag har ingen stålgalge så jag får väl leta efter det. Sen så är det också många råd som är förknippade med sköljmedel. Att man kan liksom dra med sköljmedel över men inte för mycket. Och det är liksom också det att det är ett väldigt tunt, ljust, blått tyg. Så jag är också rädd att sköljmedlet då gör fläckar på den.
Ja,
ja, det är ett jävla problem.
Precis.
Och jag kan ju avslöja att den var ju också dyr. För det var det här svenskt, det är ett av mina favoritmärken. Ett svenskt märke som heter By Malina. Jag köpte en oerhörd kreation, du kanske minns den, som jag hade i Stockholm för ett tag, som en massa paljetter och skit.
Ja, den är väldigt vacker.
Mycket, mycket tung. Och detta är samma märke men då lite tunnare sommarklänning. Men om det är någon av er som lyssnar som sitter på ett helt bergsäkert råd för att bli av med statisk elektricitet, skriv gärna det i kommentarsfältet. För att den här studentskivan är inte från den 7 juni, så jag har ju några dagar på mig att lösa problemet så att säga.
Ja, in med tips och råd här så vi kan få dämpat denna irritation.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Vi har ju ett jättestort ämne idag som vi ska gå på. Och
ja,
vi kan
både stort och litet kan man väl säga.
Ja, precis. Mm. Men vi kan väl börja med att säga att vårt samtal idag kan innehålla spår av generaliseringar.
Ja, och spår av fördomar.
Vi kommer eventuellt att göra det.
Ja.
Ja, precis. Men det bjuder vi på för att vi älskar detta landet. Och detta
ja,
landet
det kan också finnas spår av porr och burlesk humor.
Ja,
känsliga lyssnare får vara beredda på att hålla för öronen.
Ja. Vi ska prata om Danmark.
Det ska vi göra.
Vårt älskade grannland, Danmark. Mm. Särskilt ett grannland till dig och mig som är uppvuxna. Mm. Du bor ju i Skåne fortfarande. Ja. Men jag tänker ju ofta och gärna på Danmark. Hur ofta tänker du på Danmark?
Alltså jag tänker nog på Danmark dagligen faktiskt. Men det är ju det är lite mitt jobb också, eftersom jag jobbar med regionpolitik och vi har ju mycket samarbete med danskarna. Vi har det här fina samarbetet Greater Copenhagen där vi gärna vill se, vi talar om Öresundsregionen istället för istället för Skåne och Danmark eller Sverige och Danmark. Och nej, men alltså, när man är uppvuxen här så är ju Danmark något speciellt. Jag vet inte vad du får för associationer, men mina associationer handlar ju mycket om frihet, om fest, om hygge. Mm. Om något som är lite vildare och friare och liksom härligare än Sverige. Jag vet inte vad får du för associationer sådär i omedelbart?
Jo, nej, men det ligger nära detta. Det är sommar och det är tivoli och kittel i magen och spänning och just det där med friheten då. Och jag tänker att en sån central skiljelinje mellan det svenska och det danska manifesterade sig delvis innan jag åkte på en skolresa någon gång under mellanstadiet och bodde på en dansk skola några dagar tillsammans med mina klasskamrater då. Då vet jag att när vi rörde oss på den där skolan och in i lärarrummet så stod det i ett litet hörn av liksom där det fanns en skänk eller en vask och liknande, så stod det ett antal starköl och snapsglas. Mm. Och så stod det in till detta en skylt med en uppmaning då till att om man ville ta så fick man göra det, men då skulle man lägga en peng och så vidare för att finansiera då, inköpet av ny alkohol.
Och det där, så den är inte till slut.
Ja, precis. Och det var en sån där chock, för jag hade ju varit inne i lärarrummet på min skola och där fanns det alltid liksom kaffedoft och bullar och sådär. Men att det fanns sprit på lärarrummet.
Alltså, och det är ju chockerande. När var detta? Var det på 70- och 80-talet måste det ha varit någon gång?
Ja, precis. 80-talet. men den bilden, den är, jag menar att den liksom inkorporerar en del av det som du sa som var med associationen till Danmark, att det är den här friheten och att det är liksom lite på gränsen hela tiden och att det där som är lite på gränsen också kan slå helt fel. Yeah. Nämligen, det är ju ingen som vill undervisas av en lärare som har tagit 3 snapsar exempelvis.
Fast säg inte det, det var väl det som hände i den här filmen vi pratat om innan, men den är ju så jävla dansk. Druck. Yeah. Mats Mikkelsen är den här uttråkade gymnasieläraren som då börjar experimentera med olika halter av alkohol för att göra sitt liv lite roligare. Och han har ju varit en rätt trist lärare. Han har ju inte lyckats liksom entusiasmera sina studenter precis. Men plötsligt så blir han väldigt spirituell. När han, då, han kommer fram till att jag tror det är ungefär 3 glas vin som är det optimala. Sen spårar det då. Så man får lite på en viss nivå.
Vilket ju också gör.
Ja. Ja, det spårar rejält i den filmen. Och det gör det också i verkligheten kan man väl säga.
Ja, exakt. Men jag tänker att i detta ligger ju också att du och jag som gärna omnämner ofta och gärna att vi kommer ifrån Skåne då, att det finns, för det jag som har slagit mig är att den närhet och det band till Danmark som jag liksom gärna omtalar och känner dagligen och stundligen, den tycks ju inte finnas på samma vis, menar jag, kanske i andra delar av landet, utan där kanske man har en större association eller sammankoppling till antingen Norge eller Finland. Men till vår historia hör ju också att vi en gång har varit en del av Danmark. Mm. Och trots att detta då ligger liksom 400 år tillbaka i tiden, så finns det ju, menar jag, någon slags mytologisering kring detta. Banden mellan Skåne och Danmark. Att vi själva som skåningar tycker att vårt språk liknar danskan mer och så vidare. Och där finns ju både liksom korn av sanning i detta, men också någon slags odlande av en bild av att vara någonting annat än då det svenska och att man vill höra till den här porten till kontinenten och det fria och det lite mer så att säga oborstade. Håller du med om det?
Absolut. Jag tänker också att på många sätt är det en olycklig kärleksrelation. För väldigt många skåningar har ju den här liksom klockarkärleken till Danmark och det danska. Och vill gärna säga att nej, men jag är mer dansk än svensk eller jag är halvdansk och så vidare. Mm. Men alltså, skåningar och svenskar är inte alltid så väl sedda i Danmark. Och jag känner också att pandemin har ju också, eller de senaste åren, för det börjar faktiskt inte med pandemin. Alltså, vi är ju vana vid att kunna resa fritt till Danmark. Först var det med båt och sen så nu med bron har man bara åkt fram och tillbaka. plötsligt 2015 när det kom väldigt många migranter, så blev det ju passkontroller för att ta sig liksom in ut i Danmark. Så att gränsen stängdes. Och sen vid ett tillfälle så stängde Danmark gränsen mot Sverige för att de ville inte ha våra genkriminella på sin sida. Det kan man ju känna sympati för, men det kändes ju ändå som ett slag på något vis. Och sen helt plötsligt under pandemin så vägrade de att släppa in oss överhuvudtaget. Medan vi fortsatte att släppa in danskar här. Så att vi hade ju en massa danskar på Emporia och andra köpcenter, Ikea och sånt som gick omkring här och osade covid säkert. Medan vi var helt utestängda. Och det blev ju, alltså, därför, Öresundsregionen är ju ändå vad man kallar en funktionell region. Att även om det är två länder så det är väldigt, väldigt många, framförallt då svenskar som arbetspendlar till Danmark. Därför att det har varit, alltså tidigare har det varit lättare att få jobb i Danmark, alltså okvalificerade jobb inom servicenäringen och så. Nu är det stor brist på personal i de sektorerna i Sverige också för tillfället. Men tidigare har det varit så att väldigt många skåningar, inte minst Malmöby, har faktiskt fått sitt första jobb i Köpenhamn. Så att många pendlar över, vi har många som studerar i Köpenhamn och vi har också familjer som är delade. Man är frånskilda och mamman bor i Köpenhamn och pappan i Malmö. Mm. Och så att det finns en väldigt närhet här emellan som blev väldigt skadad under pandemin när de restriktionerna kom. Men sen vill jag säga att när det väl då öppnades upp en liten lucka, jag tror det var hösten 2020, då släppte Danmark in oss igen om vi hade då var det först negativt att man inte hade, för det var innan, då hade inte vaccin kommit riktigt, jag tror. Men i alla fall, så fort det var möjligt så åkte jag och Erik över. Och det var så underbart för att vi blev mottagna som kunglighet. Och för varenda ställe vi gick på så kom det danska och sa, åh vad härligt att höra svensken, vad vi har saknat er. Nej. Så underbart att ni är Och så har jag aldrig blivit mottagen i Köpenhamn innan faktiskt.
Nej, precis. Nej, för det man känner oftare när man är där och man tycker så här att jag förstår er så väl och man går runt och känner. Man slänger sig med ett eller annat danskt ord till deras liksom stora glädje eftersom man antagligen uttalade fel. Men de har ju, min upplevelse är ju att danskarna de anstränger sig inte för att förstå svenskan, utan särskilt inte skånskan. Nej. För i den mån de tittar på svensk tv så är det ju inte vår dialekt de hör, utan då är det ju den rikssvenskan som dominerar. Medan när vi lyssnar på danska, alltså i Skåne har man ju alltid tittat mycket på dansk tv, så att vi känner ju oss hemma i det språket. Så det var en rolig bild. Men jag tänker också på det här, att det där med friheten som vi började att tala om och hyllade i Danmark. Det finns ju så många lager i den, och där inte bara frivoliteten utan alltså gränslösheten och leva vid sidan om det egentliga samhället. Det finns ju en baksida på det där också som har på senare tid kommit fram i skildringar av Christiania till exempel. Precis, Christiania är ju liksom någon slags sån här anarkistisk frizon i Köpenhamn. I Köpenhamn.
Jo, precis, i Köpenhamn.
Ja, och där då detta att leva vid sidan av allting, vid sidan av regler och normer och så vidare har, och framförallt med stora mängder olika former av droger och så vidare då, det har sett som någon slags upphöjd version av den här danska friheten. Det fanns ju någonstans som en skugga hela tiden under uppväxten, att den där existensen av Christiania och det farliga och det fria och allt det där.
Ja, men alltså såg du det som en skugga? Jag tänker liksom det var ju någon slags initiationsrit för tonåringar i Skåne.
Att man åka förbi eller åka dit.
Ja, men man åkte ju till Christiania, så gick man upp på Pusher Street och så förvånades man av alla de här olika klumparna man kunde köpa. Och så blev det liksom någon slags sport att försöka ta hem det också och baka sådana här, vad heter det, typ liksom klädkak som man smular ner hasch i.
Ja,
mooncake.
Ja, exakt.
Ja, jag vet, jag gjorde det med två kompisar som heter Jessica och Maria. Jessica hade varit och fått tag på en liten klump då just i Christiania, och så gjorde hon en sån klädkaka, så satt vi i Slottsparken i Malmö och åt den. Jag kan inte påstå jag kände så mycket till. Nej, det var dåligt, vi var anorektiker allihop. Ja.
Nej, men den bilden delar väl jag, och framförallt jag, den initiationsriten stod faktiskt i hög grad en lärare i filosofi under gymnasiet för vår del, därför att han hade som någon slags, den här oerhört, hör och häpna, vänsterorienterade filosofiläraren.
Well, surprise.
Ja, han hade som tradition att ta klassen, avgångsklassen mm-hmm. då till Christiania.
Vänta, stopp, gick du då alltså i tredje ring?
Ja.
Ja, okay. Och då tyckte han att då var det lämpligt. Ja. Nu ska de bli vuxna, mina ja. Filosofistudenter.
Det var naturligtvis inramat av att man skulle se på de här alternativa ah. existensformerna. Ja, eller att, ja, alltså att ja, leva ja, i någon slags ja, anarki ja, och vid ja. Sidan om samhället och så. Och sen så förklarade han det utifrån olika filosofiska mm. ståndpunkter. Mm. Så det var ej utan poänger. Men nej. För en samling gymnasister så blev mm. ju ändå det man bar med hem så att säga mycket mer konkret form, plus att man visste var man skulle gå om man ja, ville ja, köpa precis. Mer.
Sen hittade ni ju dit.
Ja, ja. Ja.
Men jag tycker det, alltså, jag kan förstå liksom idén om man är filosofilärare så här att, för det är ju en intressant idé, när Christiania startades en gång, måste vara till slutet av 60-talet mm. eller hur, så mm. skulle det ju vara en fristad, det skulle mm. vara för liksom unga människor som skulle bryta mot normerna. Det var kreativitet och det var fritt och de skulle ha alternativa betalmedel, de bytte var, alltså de ville ställa sig utanför det kapitalistiska samhället och utanför normer kring sexualitet och monogami och så vidare, och de skulle leka mycket.
Ja.
Och du har sett den filmen också, den dokumentären som heter Christianias barn eller något sånt,
ja,
i skuggan av Christiana.
Ja.
Och det, jag tyckte det var väldigt intressant, det var fyra nu vuxna män och kvinnor som hade växt upp i Christiania. Och när de beskriver de första åren, eller kanske bara de första månaderna, man ska vara helt ärlig, så verkar det rätt så paradisiskt. Alltså där skapar de här unga människorna tillvaron och slapp passa tider och de behövde inte liksom gå till jobb. Och
de var oberoende.
De var liksom fria, oberoende, de behövde inte slicka röven på någon chef, de kunde liksom knulla fritt med vem de ville och så vidare, inga normer och konventioner. Och så började de knarka.
Mm.
Och jag tycker liksom att så många av de här experimenten som man har sett på olika platser i världen och i olika historiska tider mm. går åt helvete för att folk börjar med narkotika.
Ja,
och det är så intressant. Alltså, varför räcker inte det här paradiset av oändlig frihet och tid och fri sex och vänlighet och kärlek och kreativitet och teater. Ja. Varför räcker inte det? Nej. Varför måste det alltid liksom spetsas till med narkotika?
Det är just det. Jag tror att du har svaret där. Det är att man måste hela tiden flytta gränsen var man känner att man överträder någonting när man gör ett tabu eller något liknande. Och då blir det till sist drogerna som bara finns kvar då för att få det där ruset inom sig.
Ja,
som,
för att få den känslan av att nu har jag överträtt en gräns. Mm. Jag måste ändå då dra in Durkheim i detta. Durkheim är ju icke-dansk.
Nej.
Durkheim är fransk. Ja. Jag tror faktiskt vi har haft uppe Durkheim innan när vi pratade om självmordet. Mm. För det är ju en av hans mest kända böcker. Men Durkheim menar att vi behöver äktenskapet som samhällets minsta byggsten. Och det handlar just om det här. Det handlar liksom om att någonstans så behöver människor gränser runt sin tillvaro. Och då menar han att det var äktenskap som kunde ge just detta.
Ja. Ja, precis.
Och det är väl liksom det man ser här i antitesen, när vi är helt gränslösa. Jag menar, när vi är för begränsade är vi också olika.
Jo, men det är ju precis den otryggheten eller gränslösheten som plågade barnen som levde där och som har berättat om hur närmast alltså inte bara förvirrande utan i stycken också plågsamt, tortyrlikt. Ja. Detta att inte veta vad mamma och pappa är eller vem de är med eller att de helt enkelt inte har tid och energi
de är upptagna med sig själva och sina egna projekt. Det var en replik i den här filmen som var ganska intressant. En vuxen man säger till sin nu åldriga far i 80-årsåldern som för övrigt fortfarande var klädd som en tonåring och fortfarande bodde i Christian och sa liksom att ni ville skapa en lekplats för vuxna men ni var så upptagna med era egna lekar så ni såg inte oss.
Nej, just det.
Och i förstunden lät det ju supernice med en lekplats för vuxna, men var finns plats för barnen på precis. En vuxenlekplats?
Midjan så smal så att royal.
Men det knepiga med Danmark är ju också att samtidigt som vi har alla de friheter och, och gränslöshet som vi då delvis har hyllat och delvis kritiserat, så är ju Danmark ett land som i mycket högre grad än Sverige har stränga regler och ramar kring när affärer får öppet.
Vi
tror ju att i Danmark är tillgången till alkohol den finns
överallt.
Det flödar. Men de har mycket striktare gränser för när det där jalousin för spritskåpet eller vinskåpet ska dras för. Och söndagar är i mycket högre grad
stängt. Jag menar, det är ju inte bara sprit. Du kan ju inte gå och köpa mjölk och kotletter eller gå i klädaffärer på söndagar. Och när jag vet en gång så råkade vi åka över på något som heter Stora Bededagen.
Ja.
Och jag tror inte det har med bönor.
Det har inte med bedor att göra heller.
Jag tror faktiskt det. Jag tror att det var så att...
Oj,
det
borde jag åka dit.
Ja, vi får nu kolla upp det. Om de lyssnar vet får ni gärna upplysa. Men jag har fått för mig att det är så att den här stora bededagen är någon slags rest från ett tidigare agrart samhälle där alla skulle ta upp betor. Eller så är det bara min twistade fantasi. Ja. Hur som helst, det är en röd dag. Och den är inte röd i Sverige. Så jag åkte över för något år sedan och allting var stängt. Ja. Det fanns ingenting öppet. Gick inte att köpa en kopp kaffe
ens. Nej, precis. Nej, och de som har åkt dit på... grundlovsdagen ser ju precis samma sak där. Mm. Alltså i Sverige är det ju förvisso mer som är stängt på nationaldagen eller på röda dagar och så vidare, men alls icke så som i Danmark, för där är det lucked.
Ja. Men en sak som jag tycker är intressant liksom med det här, om vi återvänder lite till Christian, för tänker på idén om normer och normalitet. Mm. För det som också var så tydligt, eller hela Christianas idé, det var att alla skulle få plats där. Och det gjorde att även människor som hade psykiska sjukdomar, alltså som var kraftigt psykotiska, människor som var kriminella, alltså de ville att det skulle vara öppet för alla människor. Ja. Men det skapade då också den här otryggheten hos barnen. Ja, och det tycker jag liksom, alltså det är ju en intressant och svår diskussion också på ett makroperspektiv.
Ja,
alltså
behöver
vi ändå inte någon slags ramar kring någon form av normalitet, eller måste allting bejakas?
Ja. Nej, men och det, ja... Det där är ju, det visar ju också hur omöjligt hela projektet är på något sätt. Och att det är dömt att gå under förr eller senare.
Ja, men jag tror faktiskt det. Och det tänker jag, för det är också en jämförelse mellan Danmark och Sverige. Så kan man ju säga att vi har olika idéer kring vad som är normalt. Ja. Det ser man ju inte minst i migrationspolitiken och i den danska politiken när det gäller brott och straff och så. Men där har ju Sverige ändå lite omärkligt utan att säga så mycket om det nu närmar sig den danska uppfattningen.
Ja.
För sådant som betraktades som liksom
absolut tabu
för bara i förra valrörelsen. Det är ju förslag som i princip alla partier går fram med nu.
Ja, nej, men det där är ju en där visar ju sig socialdemokratins maktskicklighet ånyo. Det gör de ju många gånger under en mandatperiod, kan vi ju säga, denna uppvisas, menar jag. Men den här turneringen som handlar om att först peka finger och förakta den förändring som den danska socialdemokratin genomgick och som också var skälet till att de återtog makten.
Precis.
Och förminskade det parti som är motsvarigheten till Sverigedemokraterna eller ligger nära dem i alla fall. Där är vi ju nu. Men vi kan ju titta på förändringen på kultursidor. Ja, det är väl där möjligen den här peka finger åt Danmark fortfarande lever kvar. Men inte alls i samma omfattning som det var i tidigare, som vi bara går tillbaka några år. Utan nu är, precis som du säger, de här förslagen väldigt nära nästan samtliga av de svenska riksdagspartierna också. Och Danmark är inte ett avskräckande exempel.
Nej, nu hålls Danmark fram som ett föredöme. Men istället titta så hur Danmark har gjort. Det där kan vi, det kan vi ta efter och lösa saker.
Mm.
Men Sverige är ju, alltså man skulle ändå peka på en stor skillnad, tycker jag, mellan Danmark. För att jag tycker att Sverige är mycket mer moralistiskt. Och Sverige är också mer konsensusinriktat.
Mm. Mm.
Under de åren när jag... De enda gångerna jag fick vara med i paneldebatter i Sverige var när jag skulle prata om att jag inte fick vara med längre. Därför jag bjöd ständigt in som en gäst som skulle berätta om hur det var att bli utesluten. Och det blev ju paradoxalt.
Ja, verkligen.
Men då var jag ganska flitigt inbjuden i både Danmark och Norge. Mm. Framförallt Danmark. För att, alltså, danskarna är fascinerade av den svenska offentligheten som de tycker är liksom sjukt PK, extremt... infiltrerade av feministiska tankegångar. Mm. De tycker att det finns något liksom direkt... Vad heter?
Andrifiering?
Tvärtom. Alltså, jag tänker på manshat. Alltså den liksom präglas av ett hat mot den vita mannen. Och så vidare. Och att den är väldigt... Den är sträng. Att det är väldigt tydligt. Alltså, danskarna... Jag upplever inte att det finns en åsiktskorridor i Danmark på det sätt som det finns i Sverige. Och danskarna tycker inte det själv heller.
Nej, men skulle man inte kunna säga att det i någon mån har funnits det i Danmark vad gäller just jämställdhetsfrågor?
Exakt.
Precis som den här som du är inne på då, att man är driver med de feministiska ställningstagandena och att vi ändå har jämställdhet på i så hög grad som vi har. Där uppfattar jag det som att man i Danmark ligger ju alltså decennier bakom oss på något sätt. Och där tittar man på socialförsäkringssystem och hur fördelningen av föräldraledighet, den lilla de har då, ser ut, så är det ju, vi är ju liksom tillbaka till någon slags 70-tal eller begynnelsen av det innan man alls gjorde de här flytten.
Ja, för jag var på någon sån här festival i Århus, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men i alla fall var jag med i en paneldebatt som då, det var, vi var representanter för Sverige, Norge och Danmark, och så jämförde då liksom samtalet i offentligheten. Och då var det så intressant för att det var två danskar med, en man och en kvinna. Och kvinnan var då en ganska profilerad dansk feminist. Och hon menade det.
Var det Susanne Brøgger?
Nej, det var det inte. Och det är tråkigt för Susanne Brøgger. Hon är ju rolig, det här var en rätt tråkig typ.
Men hon hade tjusig.
Brøgger, ja. Men den här feminismen var inte tjusig. Hon var liksom feminist på ett sånt tråkigt sätt. Jag strunt sig, men hon hamnade i en annan diskussion. Men den här feministen då... hon menade att det visst finns en åsiktskorridor i Danmark.
Aha.
Och det är precis som du säger. Mm. Därför i Danmark så skulle det vara liksom så fritt och där ska man skämta om allt. Och hon menade att det fanns liksom mycket, mycket misogyni och liksom kvinnoförnedrande skämt och så vidare. Och det tyckte jag var en intressant tankeställare för mig.
Ja.
Och det är liksom... alltså, jag skulle säga att i alla dagar i veckan så föredrar jag nog ändå det danska samtalsklimatet. Mm. Men jag kan ju såklart säga att det här liksom... ändå rätt ohöljda föraktet ibland för jämställdhet och så vidare är lite stötande.
Ja, ja precis. Faktiskt. Men då är vi ju inne på en annan stor kännetecken för Danmark eller det som har liksom blivit en del av den danska kulturen, nämligen de här mjuk, gladporriga filmerna som ju blommade upp och dök upp och också gjordes i Sverige under 70-talet. Men i Danmark så startade ju detta i slutet på 60-talet.
Ja, redan. De var tidiga.
Ja, i samband med att man tog bort censur för pornografi. Mm. Och då har vi en lång rad filmer som så kallade teckenfilmer. Med, alltså där man hade i zodiacens tecken.
Ja, precis. Vad de här horoskopfilmerna. Exakt. Och sen är de här sängkanten.
Exakt. Ja. Mazurka på sängkanten. Ja, just det. Ja. Och alla andra möjliga saker på sängkanten. Men det roliga med dem är ju att och det, där, det gäller samma för Sverige i stycken att i de filmerna så var det ju inte så att det var okända eller ett skådespelargarde som var vid sidan om det etablerade och det kulturella, utan många av dem som förekom i de här filmerna var då eller kom senare att bli kända, erkända, etablerade, några av de finaste danska skådespelarna som finns. Ja. Men jag menar, ta i Sverige så har vi Jarl Borssén till exempel, som var med i den ståndaktiga kyrkoherden.
Precis, det är en klassiker.
Ja. Jag har för mig att Stellan Skarsgård har varit med i en sån här mjuk eller glad på film
precis,
också.
Men det var ju precis då i början, för sen urartade lite i Sverige, vad heter den här Fäbostinten, du vet den här
Fäbojäntan
med falukorv.
Ja, exakt.
Det är ju inte skådespelare som är kända.
Nej, det är ju inte heller en...
Och det är ju lite gröv.
Ja, man kan väl säga att berättelsen lämnar en del övrigt att önska.
Jag såg den på tåget en gång hem från Stockholm och skulle skriva om den.
Ja.
Så satt jag på X2000, det här är säkert 15 år sedan, och tittade på den. Och det var en speciell upplevelse.
Ja, precis. Nej, men här har vi ju då i de danska så är det Ole Sultoft.
Ja, som... Ole. Kanske världens första inselman.
Ja, precis. För han fick ju, han var ensam, han var lite blyg, han var försagd.
Lite mesig, han hade lite svårt med kvinnor, men trots detta... kvinnorna sprang efter honom.
Ja, ja, precis. Han fick alltid till det.
Ja, han fick alltid till det. Kvinnorna liksom törstade efter Söltoft.
Ja. Och han var ju inte någon vacker man, som man säger, i klassisk bemärkelse. Men om jag förstår det rätt så spelade ju han rollen och han kunde möjligtvis tänka sig att ta de kvinnliga aktriserna på brösten, men sen, eller kyssa dem. Men det var, sen var det ju andra stand-ins som gjorde samlagsscenerna.
Body doubles.
Ja, precis. Och det var väl det som gjorde att de här så att säga kända skådespelarna, eller de som också spelar kanske...
ändå kunde vara med, för det var inte dem. Men det där är så intressant. Då med den tidens teknik, då hade man liksom, då hade man kroppar. Idag när det görs sexscener som explicita så bygger man på.
Ja.
Det var ju Exit, du vet den norska tv-serien.
Ja.
Där är ju rätt mycket synliga kukar och liksom penetration och så. Men då var det någon stor artikel i någon kvällstidning om hur man hade byggt upp den här, det här könet.
Så förstärkt det helt enkelt.
Ja, men det är som en kostym.
Ja.
Och det är så intressant att fundera över vilken skillnad det är för skådespelaren. För när man tittar så är det ju ändå så jävla i han naken.
Ja, exakt. Och det är ju om man tittar på de här Zodiac-filmerna eller Mazurka-filmerna, sängkantsfilmerna, så är det som är signifikativt är ju att kropparna ser helt vanliga ut.
Yeah.
Och de är lite hängiga här och där, eller det är lite valkigt här och där, och det är lite slappa bröst och så vidare. Det är ju inte den här någon slags perfektion eller illusion, för det är ju det du beskriver i dem när man förstärker. Då blir det ju en illusion i dubbel bemärkelse.
Ja, precis,
den här kroppen
precis.
Finns egentligen
Nej.
Inte.
Nej, för den är uppbyggd av silikon.
Och då kan man ju nästan sakna de här glada filmerna.
Men det är väl också liksom en mer rimlig bild av sexualitet. Alltså för det som jag minns, jag kan inte påstå att det var en stor konsument en glad på, men det jag har sett så är det väl liksom ganska harmlöst.
Ja, jag tror nog att det finns en och annan scen som skulle, så att säga, som man kanske mår lätt illa av idag också, eller känner i någon slags på gränsen. Men det är ju samtidigt inte, och då menar jag utifrån ett vad är det som skildras och hur gestaltas de här kvinnorna, eller vad utsätts de för och så. Utifrån det perspektivet menar jag.
Men samtidigt tycker jag, för att minns du den här, det var ju en dansk journalist som nu bara för några månader sedan hon gjorde ett reportage från en swingersklubb.
Ja.
Och medan hon intervjuade så blev hon påsatt.
Ja, hon testade hela vägen.
Hon gjorde hela konceptet.
Ja.
Och det, jag tror inte det hade låtit sig göras i Sverige.
Absolut inte.
Och det säger ju ändå någonting om, för det kan man tycka så, en kvinnlig journalist påsatt, att det är liksom objektivt. Å andra sidan så är det också liksom att kvinnor har sexualitet. De skäms inte för det. Så att det är ju dubbelt.
Ja, det är det.
Har det blivit en madame med skunk bak och fram.
En del av den här danska gladporrindustrin kommer ju samtidigt som Simon Spies, resekungen.
Just det. Han frukostflickor, vad kallar han dem?
Morgonbolledamer.
Morgonbolledamer, just det, de skulle komma med fransbrödbullar som vi säger i Skåne.
Ja, fast bolle, du vet bolle.
Bolle
de
också.
Skulle, alltså det var framförallt det. Det var,
oj!
Ja.
Morgonbolledamer. Men gud, det blir chockad, jag har aldrig fattat. Morgonbolledamer.
Ja. Det var för det morgonknullet helt enkelt.
Det var som en kaffeflicka.
Ja.
Fast inte kullig utan reseledare.
Ja. Nej, men Simon Spies var ju den som startade eller slog mynt av charterturismen. Och hans devis var spis, reis och var glad.
Ja, det är dejligt.
Och det är ju någon slags sån här 100% hedonism i det. Och då är vi ju ganska nära det vi försöker ringa in som kännetecknande Danmark. Ja. Då, nämligen att man inte heller ska be om ursäkt för att man förlustar sig
att
kroppsligen.
Man vill ha roligt.
Ja, precis.
Man vill äta gott, man vill dricka mycket.
Ja.
Man vill vara lite fet och man vill knulla ändå.
Ja.
Allt detta ska man få göra om man är dansk.
Ja, men precis som med Christiania-gänget så gick det ju liksom överstyr med Simon Spies. Vi har ju gett ett exempel på det redan genom den här morgonritualen han hade.
Ja.
Och han ägnade ju sig åt excesser av verkligen ganska motbjudande slag skulle jag ha sagt, skulle jag påstå. För några år sedan så gjordes en väldigt intressant dokumentär om hans liv och där alltså ganska fasansfulla berättelser faktiskt rullades upp i fråga om hur han utnyttjade människor, framförallt unga kvinnor. Och den här, alltså han drogade ju otroligt mycket också. Och hade gränslöst med pengar, vilket då blev, alltså det satte den här karusellen i rullning på ett sätt, eller bollen i rullning på ett sätt som ingen liksom kunde.
Ja, men det är så intressant, för här finns ju paralleller till Hugh Hefner och hans Playboy Mansion som ju då också kan ses som en slags hedonistisk paradis där alla är vackra och villiga och det är hur mycket sprit och kokain som helst. Men den där typen av hedonism sker ju alltid på någon annans bekostnad.
Precis.
Det är väldigt svårt att hitta jämlika hedonistiska paradis där alla är involverade. Är lika intresserade. Och det handlar ju om maktrelationer naturligtvis.
Precis.
Och i det här fallet är det så uppenbart att Simon Spies hade mer makt än de här unga kvinnorna som förhoppningsvis liksom då engagerar sig i det här företaget för att vad de nu ville liksom.
Precis. Och Simon Spies liv tog ju slut när han var bara i 60-årsåldern eller någonting sånt tror jag. Och delvis väl till följd av hans leverne. Men han bara ett halvår innan han dog så gifter han sig då med Janni Spies, precis, eller vad hon nu hette. Janni Brodersson tror hon hette.
Ja, Brodersson hette hon.
Ja, och hon var ju 21 år.
Mm.
Och det här bröllopet, jag kommer ihåg när jag var liten, att vi såg bilder från det på TV.
Det var som ett kungligt bröllop.
Ja. Och det var bara ett halvår sen var han borta och hon ärvar hela förmögenheten. Mm. Om jag förstår det rätt så handlade för hans del om att se till så att ingenting skulle gå till det allmänna. Alltså gå in i någon arvsfond.
Inte någon allmän arvs. Nej. Han ville helt enkelt ha en arvtag.
Ja, precis. Ja. Och han valde den här. Hon var alltså hissflicka. Ja. Så småningom kontorist på ett av kontoren. Och han såg henne när han åkte hissen och valde ut henne som sin arvtagare. Och man kan säga att hela hennes liv kommer ju att präglas av detta. På inte bara ett bra sätt. För jag menar, tänk själv att vara en enkel flicka, 21 år gammal, och så få hela detta i knät.
Ja. Ja, det kan ju först låta som en dröm, men det är ju också en mardröm på många sätt.
Ja, för jag tänkte det du sa precis där med ett makt, att det finns människor som vill utnyttja en, och det var ju precis det hon råkade ut för sen.
Ja, och som 21-åring utan utbildning så kan man, oavsett om man har, han har inte hunnit få någon utbildning med 21, men hur ska man kunna stå emot det? Men hans liv och även död visar även något annat, en annan baksida med Danmark, därför att alltså, danskarna är ju mycket för hygge och det är mycket öl och mycket fet mat. Och de röker ju också. Danskarna röker ju mycket mer än svenskar.
Ja.
Så den danska medellivslängden är ju betydligt lägre än den svenska faktiskt. Mm. Nu har gapet börjat närma sig. Och det handlar om att det är fler som slutar röka i Danmark. Men en man i Köpenhamn lever alltså några år kortare än en man i en storstadsregion i Sverige. Mm. Och det har ju med deras livsstil att göra naturligtvis.
Ja,
men då kan man ju också ställa liksom, tycker jag, frågorna som, vad är liksom poängen med att leva?
Mm.
Är det att leva liksom så sunt och nyttigt som möjligt så att man kan leva så länge som möjligt? Eller kan man tänka sig att det handlar om att ha så roligt som möjligt? Mm. Om det är nu förkorta livet något. Mm. Men att man ändå kan äta de där vin och bröden och röka man nu med det och så vidare. Och där är min känsla att danskarna nog oftare än svenskarna väljer att tänka what the fuck, alla ska dö av något.
Ja. Nej,
men vi är lite mer liksom uptight i Sverige.
Ja, och
kanske.
Det finns en kärvhet då. Och sen finns det också någon slags duktighetskomplex i att man ska visa upp att man är så duktig och inte äter vad det nu kan vara.
Ja, men vi vill vara sunda i Sverige.
Ja, precis. Där kanske vi är mer lik, man generellt är mer lik norrmän ändå.
Ja, de är ju nästan fan irriterande hurtiga.
Ett matpacke.
Ja, matpacke. Yeah. Och så alla de här norska kvinnorna som aldrig låtit mascara vidröra deras ögonfransar. Det är något jättekonstigt med norska.
Yeah. Jo, det är det faktiskt. Vi får ta ett specialavsnitt om Norge
men
också.
Vi måste prata lite om dansk mode också.
Yeah.
För jag tyckte det var intressant. När min dotter började åka till Köpenhamn, typ i högstadiet, gymnasiet, så var hon så fascinerad att hon tyckte att danska klädde sig så snyggt. Och det förvånade mig mycket, för att jag minns när jag åkte till Köpenhamn och klubbade och så som ung, så tyckte de var så jävla töntiga. Alltså det som var roligt med att åka till Köpenhamn, det var ju liksom att när man var mycket gayklubbar, man kunde liksom klubba hela natten, det var mycket lättare att dricka alkohol om man inte hade åldern inne. Det hände grejer och så, det var ju mer spännande än Malmö. Men jag tyckte att danskar och danskor ofta var väldigt illa klädda.
Aha.
Och töntiga på något vis.
Men det har det levlat upp.
Ja, men det har det verkligen. Så där har det ju skett en förändring. Det finns ju jättemånga, liksom, dig, Malene B, alltså bra verkligen. Danska men märken.
Kan man inte tänka det som att den danska modeindustrin, eller haute couturen, eller vad jag ska kalla det, att den har plötsligt kommit upp och blommat jämte annan form av dansk design. För Danmark är ju...
Det är ju ett design.
Ja, precis. Ja. Och allt från vad det gäller möbler till smycken, till silver, till... byggnader, arkitektur och så vidare, där jag tycker danskarna överträffar svenskarna och slår dem på fingrarna.
Ja, och
i
vet
många
du vad? Jag tror att det också hänger ihop med en annan sak där danskarna överträffar svenskarna, nämligen kungahuset.
Ja.
För det danska kungahuset och deras inköpta prinsessor, får man väl säga till mig, de har ju också bidragit till det danska modeundret.
Verkligen, ja. Från Alexandra, som numera inte, nu är hon bara grevinna.
Ja.
Till Mary och vad heter nu den andra? Nu tappar jag namnet på henne.
Jag kommer inte ihåg det heller vad hon heter.
Inte Louise, nej.
Louise? Nej, det
är någonting med M där också kanske.
Ja. Ja, vi kommer på dem ett tag. För hon är väl inte heller dansk?
Hon är från Frankrike.
Ja, just det. Ja, hon är väldigt tjusig.
Ja. Men, alltså, men jag tycker Mary är allra tjusigast.
Ja, jag var fortfarande väldigt tjusig i Alexandra. Tyckte hon
Nej, men där är ju i det danska kungahuset, som ju är delvis nära släkt med det svenska också, får man ju säga. Mm. Där drottning Ingrid var syster till vår kungs pappa.
Ja.
Men där finns ju konstnärligheten levd på ett annat sätt. Och den är liksom, det går inte att ifrågasätta att drottning Margrethe är konstnärligt begåvad.
Nej.
Och att hon har ett eget uttryck, hon är begåvad på många olika konstnärliga plan, så att säga. Och Och precis som du säger också i deras, så att säga, i hur de iscensätter sig själv och vad de har för kläder och hur pass järva de vågar vara där, så ligger de ju flera snäpp över det svenska. Det norska kungahuset är överhuvudtaget inte med i tävlingen här.
Nej.
Det går inte.
Men, med sina änglar och grejer.
Men jag tänker att man kan också spinna lite på det danska kungahuset i fråga om just hur mycket det danska, den typen av danskhet som vi har talat om här, syns där. Därför att när Margrethe gifter sig med Henrik, som kommer från fransk, någon slags fransk överklass då. Han blir ju aldrig riktigt, trots att han i mitt tycke på så många sätt är det danska i enhet, att han gillar att dricka vin, han gillar att dra lite halvekivåka skämt. Han är ofta lite rödmosig om kinderna och så vidare. Och kan liksom så kläcka ur sig fel.
Men skulle du säga att är Danmark Nordens Frankrike?
Ja, men det kanske det är.
Ja, ja. Jag tänker det när du säger så att det finns paralleller. Ja, men vi är ju Nordens Tyskland.
Ja, precis. Ja. Men min poäng med Henrik är att han blev ju likväl inte riktigt accepterad.
Han har aldrig accepterats.
Och varför inte? Jo, därför att han kunde inte tala danska som danskar. Och tittar man då på de danska prinsessorna så är de ju nära nog 100 perfekta i det danska uttalet. Alltså en dansk hör ju skillnaden då. Men de ligger mycket närmare hur det ska låta än vad prins Henrik någonsin lyckades. Ja. Han ville ju inte låta dansk.
Och det är ju skillnad mot, jag menar, Silvia har säkert gjort vad hon har kunnat. Och jag gillar hennes lilla brytning.
Ja, jag med.
Men det är ändå många år hon har varit här. Och han, den här som jag inte gillar, Chris. Jag vet inte om han kan ett ord svenska.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej, det är något med honom. Ja. Men det, och jag tycker också att danska kungahuset, de tillåts också vara mer karaktärer, tänker jag. Särskilt dronningen såklart, som har en väldigt stark personlighet på ett sätt som jag inte tycker att vår kung har, kanske.
Nej, de är ju mer tillknäppta. Men frågan är ju också hur mycket är en synvilla, så att säga, eller hur mycket är någonting de låter oss tänka och tro. Så att
hur mycket det konstrerat för det. Och sen är det väl klart att det är väl också så att när vi ser på detta utifrån så verkar det kanske mer charmerande vad det är. Jag vet liksom, det är någon bild som har florerat på dronningen i många år när hon står utanför en nettobutik, tror jag det är.
Ja, när hon röker.
Ja, när hon röker och så har hon pölsa i ena handen.
Ja, precis.
Och det är liksom så, det känns danskt och avslappnat.
Ja. Nej, men och jag tror att det har ju ibland sipprat ut saker om det danska kungahuset som får en lite att hicka. Jag menar, det har du ju gjort om vårt kungahus också.
Ja,
jo,
förvisso.
Men det exemplet jag tänker på är när det var något, säger prins Henrik fyllde 60 eller 70 år eller något liknande, och hans äldsta son Fredrik ska hålla tal. Och så säger han så här, och detta filmas ju och sker inför en offentlighet, att man säger att den man älskar agar man. Kära pappa, vi tvivlade aldrig på din kärlek.
Oj.
Och det där kan ju också, man kan ju skratta till av det om det är så att det som kommer före och det som kommer efter är fyllt av kärlek och beundran och så vidare. Men man säger inte en sån sak utan grund, tänker jag.
Nej, det känns ändå lite.
Men han var ju fransk, och då har man ju en helt annan form av hård uppfostran som norm, i synnerhet om man kommer från den samhällsklass som Henrik kom ifrån.
Det tror jag, att där ingår nog en örfil då och i en normal uppfostran fortfarande, på tal om vad som är normalt.
Nu snarkar han när det inte klockar.
Men låt oss säga några ord också om den danska kulturen, för att du gjorde en intressant iakttagelse häromdagen. Du sa liksom att dansk film är ju väldigt bra, och det finns också mycket bra dansk litteratur. Men dansk musik är så jävla dålig.
Den är katastrof.
Den är katastrofal. Alltså, Aqua och den här Natteravn. Det är någonting med den här Natteravn som är liksom, när man lyssnar på texten så är det någon slags ångestfylld text. Men sen är ju själva soundet och det går, alltså, kan man ha ångest på danska?
Men då tror jag den kommer i form av Kim Larsen och Gasolin.
Ja, det är alltså lite mer rå, det är mer liksom alkisångesten.
Ja, exakt.
Den existentiella ångesten. Ja, där har vi ju Kierkegaard.
Ja, men han har ju inte skrivit några schlager.
Nej, vad sannoliken inte gjort.
Men i Kim Larsens mest kända verk,
Lille Du,
Lille Du och Vilken var det mer jag tänkte på? Det undslipper mig nu. Men
den här är bara den. Min far var tosser, min mor var normal.
Ja, den är underbar.
Det är väl lille du.
Ja, precis. Ja. Så den handlar ju lite om alltså leva på samhällets skuggsida.
Ja, men precis.
Det går inte bra. Man, det, liksom, det börjar dåligt och sen blev det bara värre och värre.
Ja, men det är ändå lite som svenska filmer.
Ja, men det roliga med den sången som jag uppmanar alla lyssnare att ta och spela efter. Ni har lyssnat
klart
på oss.
Så att ni kan följa bort min version av
det. Nej, men den slutar ju med att den här mannen som har haft det väldigt motigt, han går upp och till en politiker och säger, alltså nu får du fan mig skärpa dig. Alltså vad håller du på med?
Ja, gör något.
Ja. Och så svarar politikern bara, du kan dra åt skogen i princip. Och sen är det slut där. Så vad gör vi nu, lille du, i princip?
Ja. Ja. Och det är väl en rätt adekvat beskrivning av hur livet känns för många människor.
Ja, precis. Men den innehåller ju klassiska formuleringar, den här, vad gör vi nu? Eller vad gör vi nu, lille du? Ja. Den älskar jag, men i övrigt, alltså hur mycket jag än tänker så kan jag inte komma på någonting som har samma, liksom, som slår an någonting. Även om det finns en del danska popsångerskor som har gjort en och annan klassiker. Vi har Sanne Salomonsson och så vidare.
Ja, men fast det har jag aldrig gillat igen.
Nej,
jag
det är ju inte några klassiker på den bemärkelsen.
Nej, jag har svårt för Sanne Salomonsson. Men den danska litteraturen däremot. Alltså Susanne Brøgger och jag är också mycket förtjust i. Och jag tycker också det är så roligt det här. Har du läst Maria Svelands uppgörelse med Brøgger?
Nej, det har jag inte.
Nej, för att alltså, Brøgger hon gick ju först ut liksom så. När hon var ung och arg och radikal och var emot äktenskap och tvåsamhet och så vidare. Och så skrev ju Maria Sveland sin rätt kassabok. Jag tycker, detta vill jag gärna ha sagt, jag tycker allt Maria Sveland har skrivit är dåligt.
Ja.
Och den här boken är kanske den sämsta hon har skrivit. Som är någon slags uppgör som hennes eget äktenskap. Ja. Kom faktiskt inte ihåg vad den heter nu.
Bitterfittan, du
ja,
tänker på.
Ja, det är bitterfittan. Mm. Och bitterfittan består då dels av hennes egna kverulantiska liksom gnällharanger om hur dålig hennes man är, där man kan tycka så, okej, du kanske kunde sagt det till din man istället för att skriva en bok.
Jo,
men.
Ja.
Och sen är det intervjuer med olika människor. Och då beskriver hon hur hon åker då till Danmark för att träffa Susanne Brøgger, och så blir hon så jävla besviken när hon inser att Susanne Brøgger har på ålderns höst gift sig.
Mm.
Så hon förråder liksom hela feministiska projekt som går ut på att hata äktenskapet. Och då säger Susanne Brøgger, Svelan frågar, varför du gift dig? Nej, men jag träffade en man så får man ju skratta. Och det är värt allt.
Ja.
Och det gillar jag med Susanne Brøgger, att hon inte är rigid och princip.
Fast,
utan hon faktiskt så, ja, hon var ung och arg, det var mycket experimenterande med sex. Alltså det finns horribla sexscener i en del av hennes böcker. Jag ska inte rekapitulera dem här, ni får läsa själva. Men en del som man bara tänker så, hur fan går det till ens? Men just det här att hon bara så, nej men nu liksom, jag har ändrat mig. Han är rolig, han får mig skratta, vi har kul tillsammans.
Ja.
Och den oerhörda bitterhet detta för hos Maria Sveland, som också känns väldigt svensk,
ja,
och väldigt
precis,
tråkig.
Ja precis, säga det. Det är ju den här fyrkantigheten.
Ja, det är fyrkantigheten, ja. Verkligen. Susanne Brøgger, fantastisk.
Mm. Men, men jag tänker på i den danska filmvärlden eller tv-världen, för Danmark har ju också producerat ett antal tv-klassiker. Där kanske
absolut.
Matador är den som ännu står över alla andra danska serier, även om de sannoliken har varit framgångsrika på den punkten. Men det som jag tycker är speciellt med Matador, förutom att den innehåller ett galleri av människoöden som är intressanta, fångade, drabbande och skickligt gestaltade, så gör den ju också, den skriver ju historia åt danskarna genom att den då berättar en version av hur det var före kriget och under besättelsen, som man kallar det då. Och sen efteråt när tyskarna lämnar och livet återvänder och så. Och den här bilden av hur danskarna bjöd motstånd, som kanske inte alltid är helt hundra sann då. Men den har ju påverkat naturligtvis den danska mentaliteten.
Absolut.
Och blivit någon slags en del i nationalkaraktären, tänker jag.
Och det är ju så intressant, för jag tror när vi då resonerar kring Danmark och Sverige, skillnad dem emellan, så tror jag att detta är en av de saker som på ett fundamentalt sätt påverkar danskarnas självbild, svenskarnas självbild, om man nu kan tala om någon slags folksjäl.
Mm.
Därför svenskarnas självbild är ju, och det är ju den som har rubbats nu när vi har gått med i NATO, eller när vi har ansökt om att gå med i NATO, att vi är neutrala.
Vi har inte tagit ställning.
Vi är moraliska stormakt.
Och därför säger vi moraliskt överlägsna. Sen om man liksom synar den berättelsen lite i sömmarna så ser man att vi var inte så neutrala under andra världskriget. Vi tillät transporter och det finns liksom vissa rävar
ja,
i den berättelsen.
Ja, det är ett oerhört stort mått av hyckleri kring hela hyckleri. Den här moraliska stormakten. Ja. Som,
medan danskarna har ju en bild av sig själva att de är liksom det här lilleputtlandet som ändå står upp mot jätten på något vis. Och de är ett folk som vet vad som är rätt och vad som är fel och som faktiskt tar ställning. Medan svenskarna har liksom satt en ära att inte ta ställning. Jo, hur fan kan det vara moraliskt överlägset? Men det är ynkligt.
Jo, precis. Men det är ju det jag menar med att man har med Matador och andra berättelser klarat av att bygga
man
den bilden.
Man har byggt det narrativet.
När det i själva verket förhöll sig så att man hade ju, när tyskarna kom så hade man i princip inget dans försvar. Så att det var, man bjöd ju inte motstånd överhuvudtaget, för man kunde inte. Nej. Det fanns inga där liksom. Det var mer så här, jag menar, om tyskarna kommer så får vi bara lägga oss för att det kommer inte att
precis,
gå.
Precis, men motståndet fanns på ett mer individuellt plan. Jag tänker på den, jag vet att du såg också den tv-serien i vintras, den ligger på SVT Play, den heter Sommarpensionatet eller någonting.
Bärhotellet.
Bärhotellet, just det, den är jättebra. Jag tror den ligger kvar på SVT Play faktiskt.
Ja.
Eller om det var fyra.
Ja, min dotter såg den.
Ja, jag såg den med min man och min hund. Hon tyckte också. Men hur som helst, det är liksom uppbyggt lite på samma sätt som Matador. Att första säsongen är innan kriget och sen kommer kriget och sen är det efter. Mm. Och där ser man ju precis det du beskriver, att där kom tyskarna, danskarna kunde inte bjuda militärt med oss, så tyskarna bara intog vissa hus och sa, här ska vi vara och här ska vi vara. Och de krävde att få komma till det där berghotellet en gång i veckan och bli underhållna då och få kaffe och kakor och så. Men under ytan så fanns ju ett motstånd. Men det var inte ett militärt motstånd, det var ju den lille dansken. Jag tror inte det liksom.
Ja, just
sen kan det mycket väl blåsts upp i olika litterära och filmiska skildringar. Men det har ju byggt idén hos dansken att vi kämpar emot.
Ja, precis.
Vi låter oss inte hunsas. Liksom.
Nej, och tittar man på den danska historien, det vet jag, när jag läste danska som en del av att läsa nordiska språk, då får man ju några poäng i danska också. Då, föreläsaren vi hade där, han sa så här att dansk historia är en historia av förluster.
Ja,
alltså
det är
att
sant.
Man förlorar landområden, man förlorar territorium eller man förlorar i krig.
Ja.
Och det är ju ett stycke i den här karaktären som vi talar om nu. Man är, det är standard att man täber, så att säga.
Ja, ja.
Men det gäller att stå upp ändå och vara någonstans
stolt över
det.
Och vilken dag som helst, så vill jag säga till Danmark så kan ni få tillbaka Skåne.
Vi har ju illustrerat här genom samtalet att vi är väldigt glada för att låtsas prata danska också. Jag vill ju gärna
med större eller mindre framgång.
Jag tänker ju så här, jag vill ju gärna tro att jag liksom kan danska, fast jag vet att jag inte kan det.
Tyvärr är det väl så.
Men det finns en sketch i Kvarteret Skatan som går ut på exakt detta, där Johan Glans och David Batra helt plötsligt har en dansk på middag hemma.
Ja, just det.
Och de går genast över till att prata sin version av danska.
Som är helt obegripligt från säkert svensk. Men det är ju tyvärr så att danska är svårt att förstå skånska.
Ja.
Vi tror ju att vi är lite mer danska, men de är ju bättre att förstå rikssvenska. Ja.
Och sen är det ju också så att till och med danskarna själva har ju svårt att förstå danska. Mm. Alltså danska barn lär sig långsammare sitt eget språk än om man jämför med andra.
Precis, när man tittar på stort ord, för de har en specifik ålder, så tar det längre tid för danska barn att erövra danskarna än vad det tar för svenska barn eller tyska barn nu kan vara. Så det är ett speciellt språk.
Ja, det är det. Och åter till Johan Glans och David Batra. Johan Glans säger i någon sån här stand-up show när han berättar om att hur han är i Danmark och drar skämt. Och så är det någon i publiken som plötsligt ur den danska publiken ropar till honom: "Kan du snacka tydligare, man?" Och det är ju den ultimata förolämpningen av en dansk att bli ombedd att tala tydligare. Men grejen med Danmark och språk är ju också att man har bjudit länge motstånd mot att förenkla stavningsregler och så. Det finns något som heter, man kallade majonnäsekrigen, som handlade om att den danska stavningen av majonnäs är då den franska stavningen.
Okay,
ja, så den är jättesvår att memorera och kollidera med andra danska stavningsregler. Men det där, det köpte man liksom inte, utan det skulle vara kvar, den här obegripliga danska stavningen då.
Bra, tycker jag.
Ja, du tycker det? Ja.
Ja, jag tycker det. Jag förstår inte varför vi har förflackat väldigt mycket vårt språk.
Ja.
Få saker gör man sig upp och som jag ser människor skriva JOS, J-O-S.
Ja, det är fult.
Jag tycker det
är jättefult.
Det är för nästan utslag.
Ja.
Har blivit en madame med skunk bak och fram och
Ska vi säga någon mer favoritfilm kanske? Om vi ger något tips, antingen film eller bok som vi, ja, för alla lyssnare, absolut, som vill älska Danmark idag.
Ja, jag vill gärna tipsa om den danska författaren Kasper Colling Nielsen.
Mm.
Kasper Colling Nielsen, han är alltså Nordens motsvarighet till Michel Houellebecq.
Ah.
Och som våra lyssnare säkert vet så avgör jag Michel Houellebecq. Och jag har funderat många gånger över varför finns det ingen Houellebecq i Sverige. Alltså Houellebecq är en omöjlig figur i Sverige. Men han är icke omöjlig i Danmark.
Mm.
Och Kasper Colling Nielsen, alltså nära vi kommer i en nordisk kontext. Han har bland annat skrivit en bok som heter Den europeiska våren. Den är fantastisk. Den har också blivit filmatiserad. Det är en ganska bedagad konstnär som spelar, som är huvudkaraktär i detta.
Mm.
Som är liksom en sån här vänstergubbe som blir lite mer konservativ och som ska tänja på alla gränser. Det är mycket dans, det är mycket sex, det är mycket droger, det är mycket liksom... Det sägs och skrivs saker i den romanen som Houellebecq kommer undan med, men som ingen svensk författare kommit undan med utan att liksom, rulla sig kära och fjärrar av svenska kritiker. Och mycket riktigt, när Colling Nielsen släpptes på svenska för några år sedan, så blev han ytterst lite uppmärksammad. Och den lilla uppmärksamheten han fick i form av kanske två recensioner var tämligen kritisk.
Ja.
Men bry inte om det, utan leta upp Colling Nielsens Den europeiska våren och läs den. Jag lovar att det är värt den. Mm. Fantastisk bok.
Bra tips. Jag tänker tipsa att man återser Riket.
Ja, det är också bra
som
tips.
Är den, och framförallt första säsongen som är från 94 om jag minns rätt. Därför att mycket av det du och jag har pratat om är kollisioner mellan just det danska det och det svenska. Också idén om att danskar alltid är glada och muntra och inte, ja, alls är hårda. Där man, alltså, den klyschan eller idén hackas ju sönder.
Den utmanas väl där,
ja,
kan man
precis,
säga.
Därför danskar är hårda.
Ja.
Ja. Och kan vara skoningslösa. Och sen så får man se Ernst-Hugo Järegård i
det
toppform. Ja, ja, precis. Och det drivs med det svenska och det danska. Sen så Se om festen, Thomas Vinterberg. Man, ja, kan se alltså, alla Thomas
alla Vinterbergs filmer, ja, är fantastiska. Och många av von Triers också, måste jag säga. Ja.
Precis.
Är mycket, mycket värda att se. Jag tycker han har ballat ur lite de senaste åren.
Ja, det tycker jag med. Men alltså de första filmerna och framförallt hans första verk inom den här dogma-genren som han var upphovs... Han och flera andra danska, ja, filmskapare var upphovspersoner till. Nämligen att man skulle ha handkamera.
Precis, det här ingen, skakiga, enkla.
Ja, och inga effekter. Specialeffekter och ingen musik och sådär. De är konstverk skulle jag säga, och de säger någonting, alla var och en på sitt sätt, om människan och den mänskliga skröpligheten och om existensen.
Ja, jag vet, vad Breaking the Waves, den första är den...
Är det inte Idioterna?
Jo, det är nu, ja. Breaking the Waves är innan Dogma, eller hur?
Jag kommer inte riktigt
ihåg. Jo, jag tror det, men den tycker jag mycket om också. Ja. Alltså den tvetydigheten som finns i kärleksrelationen. Och sen kom Idioterna, som jag måste säga att jag tyckte den var väldigt svår att se.
Ja, det är den. Det
jag
är
vet
den.
Faktiskt, min bror har berättat att han gick mitt i filmen för han blev så illa berörd.
Mm.
Och då är det en stark film.
Mm.
Men liksom håller man ut och ser hela så knyts det ihop på ett bra sätt. För man kan väl säga att trots att vi nu har konstruerat danska och Danmark som blir så glatt och fredigt, så finns det väldigt mycket svärta.
Ja, precis.
Som man
exakt
säger här.
Ja.
Och det är ju detsamma, jag menar, givetvis ska ni också läsa Kierkegaard och ni ska läsa Ibsen. Där har vi också liksom, det är inte bara glad
fast Ibsen
Kristian,
är ju norsk. Måste vi ju säga.
Du tänker
på Georg Brandes. Han var dansk.
Herregud, vad pinsamt.
Ja, men det kan
vi kan väl, det låter lite dansk.
Ja.
Ibsen.
Ja. Ja, men
Kierkegaard är 100% säker på är dansk.
Han är dansk, ja.
Läs honom.
Ja.
Ja.
Nej, men att vi har ju ägnat oss åt här nu en lång stund åt att drömma om Danmark. För att vi har ju en väldig kärlek till Danmark och vi vill alltid dit. Men det kanske är ändå så, liksom i Frödings dikt om kärlek, att det är bäst i drömmen ändå.
Jag har en känsla av det faktiskt.
Ja, det är som en kärlek. Att det är som dröm är den vacker att få.
Ja, ja. Och sen blir det besvärligt.
Ja. Så stänger vi butiken där. Det är lucket.
Det är nu luckar vi butiken för idag.
Ja.
Och så hörs vi nästa söndag.
Och vi håller stilen.
Ja, det gör vi. Även på dansk.
Hej då!
Hej då!
Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?